Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Puma som sätter sig på ryggen, då har du inte mycket att sätta emot.
Vår och barn. Kan det bli bättre?
Hur många liv har han förändrat?
Du stavar Knutblus. Nej.
Knutblus.
Och du kommer inte bli omtyckt som person heller. Du kommer bara sluta med att ingen gillar dig.
Jag vill ha någon som inte har hår på ryggen, men gärna på huvudet. Jag älskar ju morgnar. Det är den tid på dygnet som jag alltid mår bra på.
Är det så? Från det att väckarklockan ringer så är du bara, hoho, vad härligt.
Nej, det kräver viss, nej, men jag kräver viss liksom uppstartning. Men däremot så kan jag säga när jag har mått dåligt, om jag typ har gått in i skilsmässa eller så här fruktansvärt stora tunga eller sorg efter någon har dött eller någonting. Då är det på morgonen man också mår dåligt. I alla fall jag
med.
Det är då ångestpåslaget blir störst för mig. Men nu i alla fall så mår jag väldigt bra på morgonen. När jag mår bra så mår jag bra på morgonen.
Det säger mycket om hela ditt vällevande.
Jag är väldigt beroende av att saker alltid är som de alltid är. Det får liksom inte förändras för mig. Jag gillar ju inte liksom att rutinerna rubbas. På det sättet är jag en ganska bra förälder. Därför att barn är ju likadana. Sen så ska man ju få dem att testa nya saker och sådär. Det är jag kanske mindre på att introducera, men jag har ju full förståelse för att alla barnen har olika så här behov på morgonen. Att han ska ha sina precis den sortens flingor. Någon annan ska ha sitt te på sitt vis. Alltså du vet, alla de där ritualerna förstår jag mig på. Jag bara, ja men gud, det är självklart. Sen fattar jag att man är en familj och man ska anpassa sig. Men i vår familj så äter alla frukost på sitt sätt. Liksom. Och ingen äter direkt samlat. Utan alla går in i sitt mantra lite just på morgonen.
Ja, men det är också härligt att man får göra det.
Jag tycker också det. Tycker så att det är så här, men jag förstår liksom de där. För jag är ju så att jag vill göra allting på exakt samma sätt när jag går upp på morgonen. Alltså det är till och med vilken fot jag sätter ner.
Ja, det är lite tvångstankar. Men berätta, hur går det till då? Jag vet att du kollar väderappen. Instagram, väderappen.
Ja, men det gör jag. Först så snosar jag 3 gånger, eller 4 kanske, men jag är riktigt lat ändå.
Men vad står klockan på, vilken tid?
6.45 alltid. Ja. Men nu har jag faktiskt börjat dra ner den till 6.30 bara för att få en ännu längre liksom, uppvakningsprocess.
Snustid.
Ja, snooze time. Och sen så går jag upp, drar i med mina vitaminer, för annars så glömmer jag att ta dem. Sen så går jag upp och väcker barnen om de ska upp. Och jag glömmer alltid när de har sovmorgon så de blir helt förvirrade. Men det är bara för att jag är ju så rutinmänniska och tycker att sovmorgon är väl, det är bara dumheter för det avviker från det normala. Och sen klär jag på mig mina träningskläder och sen så sticker jag ju och tränar. Så jag tränar ju 4 av 5 vardagar i veckan. Vad jag kommer till här nu, jag går till min träning. Jag har kanske tagit en halv kopp kaffe på vägen dit. Och sen så kör jag mitt träningspass som är alltid exakt 50 minuter. Men sen är jag ju helt utsvulten när jag kommer därifrån. För jag har ju inte ätit någon frukost. Jag gillar inte att träna med frukost i magen. Och då går jag alltid till Tösse. Som är ett bageri i Stockholm som ligger på Karlavägen. Det är alltid samma människor där. De har alltid exakt samma utbud av saker. Det finns liksom små frukostpaket. Man kan välja med eller utan ägg. Eller så där. Och jag tar alltid samma sorts fralla med lite extra leverpastej och en cappuccino i tamemugg. Och sen så, antingen så står jag där inne och glor medan jag äter eller så går jag ut på gatan, vilket jag har gjort nu de senaste 2-3 veckorna.
Gud vad härligt.
Ja, men det är så härligt att bara stå i ljuset ute. Och varje morgon när jag står där på exakt samma tidpunkt så kommer en bil förbi. Det är en svart, lite så här, lite mindre sorts skåpbil. Jag vet faktiskt inte vad det är för märke. Och det Det är ingen text på, så jag kan liksom inte utläsa vad det är för typ av bil. Men det ser ut att vara en tjänstebil, liksom någon form av så här trädgårdsmästare. Eller, ja, men de ser ut att ha någon redskap liksom i varför de har den där sortens bil. Och varje gång så sitter en kvinna i passagerarsätet med nedvevad ruta. Liksom.
Och vinkar till dig.
Och röker.
Och röker. Det känns ju nästan lite internationellt.
Ja, men vet du, det är precis. Jag undrar så, hur många röker i bilen numera?
Och jag menar med internationellt, då menar jag att det känns som man är i Frankrike, för där ser man det mycket oftare. Det är vanligare, ja, en vanligare syn.
Ja, men då ser man någon åka förbi en Citroën och med en cig på liksom ratten och bara, ja, så här, sitta och skrika åt andra medtrafikanter.
Jag kan gilla det, alltså. Jag tycker att det är,
ja,
det är härligt alltså.
Det är så när man åker på autobahn och det är någon så här 70-årig gammal skröplig tant som sitter och liksom dammar förbi en i någon Fiat liksom och storröker samtidigt som hon liksom kör i 200 blås. Det är ju jättehäftigt. Men jag undrar så, för det måste ju vara två kollegor. Det kan ju också vara ett par som jobbar tillsammans, för det är en man som kör. Och kvinnan, hon är ganska robust så där. Hon är liksom, hon skulle kunna vara polis i någon tv-serie, men det tror jag inte hon är. Det är ändå fint liksom att den där kollegan eller partnern eller vem det nu är faktiskt låter henne sitta där och röka i bilen.
Mm, den kanske också röker.
Nej, den rutan är aldrig nere, och jag har faktiskt tittat flera gånger nu om den personen. Jag har aldrig sett den personen röka. För de saktar alltid förbi, för det är alltid någon som ska gå över övergångsstället just innan de passerar mig.
Men vad märkligt att de åker där exakt samma tid, eller?
Jag undrar också, vad gör de? Vad är, alltså det är,
men du får ta registreringsnummer och så kolla upp.
Jag skulle vilja stanna dem och bara säga, gud, hur är ert upplägg?
Var ska ni?
Hur har ni förhandlat? Ja, precis. Berätta. Har ni också varit och tränat?
Men jag tycker att det där låter som en fantastisk morgon. Jag älskar också att träna på morgonen. Det är då jag måste träna, annars blir det inte av för mig. Men nu, alltså tre barn här en vecka. Det vore inte så schysst att lämna dag, känner jag. Bara, jag drar inte nu och tränar. Och äter en liten härlig frukost på vägen och tittar lite på folk. Det är så här, eller inte. Det kan du fet glömma. Det är bara att vara kvar här och överleva morgonen. Nej, men det funkar faktiskt ganska bra. Jag är ju då, som sagt, flera tillfällen här i podden. Jag gillar ju inte rutinerna. Jag gillar ju när det är tvärtom. Att det är, alla dagar skiljer sig åt. Och jag vet att många säger, jag har ju inga rutiner på Harper än heller. Och alla säger, du måste få in en rutin. Måste få in en rutin. Det är jätteviktigt med rutiner för barn. Men jag har aldrig haft rutiner för mina barn. Jo, för att jag själv trivs med det. Och jag har låtit dem sova när de vill sova. Och jag har låtit det ta. Men vi har hittat vår rytm som funkar. Och den ena dagen är aldrig den andra lik. Vilket faktiskt har gjort mina barn så tåliga. Om inte mina barn får lägga sig en exakt tid. De kan vara uppe flera timmar efter. Men blir inte sura. De blir heller inte sura om de inte får mat på 2 timmar. Fast de borde fått mat för 2 timmar sedan. De har ett helt annat så här, anpassningsförmåga. Som jag ser skiljer sig ganska mycket från de flesta andra barn som vi känner och som de umgås med. Så jag tror att det finns något gott som kan komma. Jag tror inte att barn behöver ha de rutinerna som vi blir intutade att det ska vara. Sen kan det passa vissa för att föräldrarna tycker det är bra. Men jag tror inte att det har funkat väldigt bra utan de här rutinerna för oss.
Men det är ganska skönt att höra, jag håller med dig. För att nu pratade jag om morgonrutinen. Mm. Men när mina barn var små så fixade inte jag. Det var för, jag mäktade inte, mina barn kanske hade behövt det. Men jag fixade inte att ro ihop det. Så att för mig blev det så att jag fick liksom anpassa allting efter dem. Och jag tyckte ändå att det funkade rätt bra. Alltså så här, jag tror inte att det behovet av väldigt strikta rutiner när barnen är väldigt små. Det är lite synd för att någonstans, som du säger, man måste ju kunna hitta sin egen rytm och våga lita på den också.
Ja, men jag tror det. Och sen, men som sagt, man har olika behov. Och vissa vill ha exakta tider när de ska sova och äta. Men jag tror att det öppnar upp till en lite mer flexibla barn om man inte måste följa dem där till 100%. Och det blir ju också så här, men nej, vårt barn måste sova exakt den här tiden. Så att vi kan inte vara med om någonting. Vi kan inte komma på den här lunchen för att då ska vårt barn sova. Och man bara, men...
Nej, men och det så, jag orkade inte ens umgås med de mammorna och papporna som var så. Jag var så här, jag sorterade bort det för jag orkade inte. Och sen var det ju också, för mig var det väldigt märkligt. Jag älskade när mina barn sov utomhus. Liksom. Så jag släpade ut vagnen liksom, jämt. Vilket gjorde att för jag tycker inte om att vara hemma på dagtid. Jag liksom gillar inte den. Alltså om det inte är vinter och det är pissväder. Men annars så gillar det känslan av att komma ut.
Och det är det som är härligt när man är mammaledig. Eller ledig.
Ja.
Men att man är ute oavsett väder. Ungefär som när man har hund, antar jag.
Ja.
Men vet du att min familj, halva familj kommer ju från Dalarna. Och där, För många som bor i hus och har trädgård, då ställer man ju ut barnet och så kanske man sitter in och jobbar med att de ligger och sover i vagnen där ute. Men där kan man inte göra det på vissa delar för att vargen. Är inte det så intressant? Och nej, läskigt.
Men det här är ju inte ens, alltså min mormor och morfar bodde ju hade ju en bondgård precis 2 kilometer utanför Åkersberga. Och så där gick jag i skolan i 2 år. Faktiskt så är det precis i utkanten där så finns det ju varg. Och det är alltså, vi pratar 4 mil från Stockholm. Vargen syntes, morfar såg ju vargen flera gånger som kom in liksom på tomtangränsningen. Så även om du bor i Åkersberga så kan du vara varg. Ut vargen. Ja,
uppe i Trysil så är det ju tydligen jättemycket varg. Vi bor ju då högst upp på berget där. Och brukar gå upp i skogarna och upp på fjället där bakom och åka pulka. Och då är man ju helt själv. Och alltså jag är så rädd för vargen. Och man blir verkligen som en lejonmamma och bara har alla sinnen på max. Men jag vet inte vad jag skulle göra.
Men när jag jobbade på Radio Stockholm, då var det ju varg då som var i Riala, Rimbo. Liksom uppåt, ganska nära, vad är det, 7 mil kanske här från Stockholm. Uppåt i Roslagen. Och då var det en mamma som kom i en barnvagn. Och så kom det 2 vargar precis vid en cykelväg. Liksom. Men det är ju väldigt nära in på bostadsområdet. Så det var ju ingen sån här ödemark hon bodde i. Hon bodde i ett mindre samhälle. Och hon hade sin hund med sig. En liten, någon sån här Yorkshire Terrier. Och de klipper ju hunden. Och springer ut i skogen. Så det enda man hittade, det var ju då... Jag tror han heter Rocky eller sånt där. Sorgligt i och för sig. Man hittade en tass efteråt. Så hade de käkat upp hela hunden. Men man ska ju tänka på det. Alltså, i och med att vargen kommer så mycket närmare. Det fanns ju en varg i Södertälje som härjade också. Som rev får och höll på.
Mamma har haft en varg på landet också. Men det är ju så att vargar är ju väldigt intressant. Det här skulle vi kunna prata jättemycket om. Men vargar, när de försöker förflytta vargar... Och då kan de förflytta dem alltså flera hundratals mil. Så tar vargen sig tillbaka. Så det är många vargar som min mamma då hade på sitt landställe utanför Nyköping. Var en varg som har passerat. Och då har den säkert gått ner i Europa och upp. Eller liksom långt från Ryssland. Så det är jätteintressant. Det går nästan inte att förflytta vargar.
Just den som var i Södertälje, den kom ju från... Norge som hade dragit ner. Och det var det just viltvårdarna sa, att nu har den satt sin nya liksom, promenadstråk här. Så nu kan den hålla på och kuta fram och tillbaka mellan Södertälje och Norge, hur mycket den känner för. För den har liksom stakat ut sitt spår.
Ja, läskigt i alla fall.
Jag har en tjejkompis som har flyttat till Kanada. Hon är så här skidåkartjej och bor utanför liksom, norr om Vancouver. Och hon var på kräftskiva och så berättade hon att ja, men det är så himla häftigt, för det är verkligen mycket liksom storvilt precis runt husknuten hos oss. Bland annat så hade hon ju ändå en raccoon inne som stod och stirrade på henne när hon kom upp. Och han verkligen stirrade på henne som att, vad fan gör du i mitt hem? Liksom. Han undrar vad hon gjorde där. Det var ju, här bor ju jag. Så han hade en liten familj där och liksom, som hon inte hade märkt, utan hon var bara råkade uppe på natten. Men hon i alla fall sa att ett av de större problemen de har att handskas med nu, det är när de är ute och cyklar och de kommer upp mot skogen. För då är det pumor som sitter i träden och väntar på cyklisterna för att liksom hoppa på dem på ryggen och klippa dem.
Men, och vad gör de då?
Nej, du tokdör ju. Alltså om det är en puma som sätter sig på ryggen, då har du inte mycket att sätta emot.
Gud vad obehagligt.
Det räcker inte att du har en liten pepparburk och bara, hörru, chas!
Det är precis som på Svalbard när du checkar in där så får du ett gevär.
Sen så sa hon, för jag frågade just att vandrar du mycket i bergen och sånt, så ja, fast där är ju liksom, det är ju stökigt med grizzlybjörnarna, för att de kommer ju närmare och närmare. Och grizzly, de är rätt stora. De söker sig också när det är, så fort det är någon som har käk med sig så luktar de till sig att någon som har picknick, då kommer de sättande på en gång. Hon sa, fast de är ganska enkla att manövrera. Det är bara att sikta mot ögonen. Uh-huh. Så bara, fast de är ju för fan 5 meter höga. Jag ska bara hämta min stege. Står du kvar där så ska jag bara...
Så ska vi bara ha lite komma. Ögonkontakt nu. Ja.
Så ska jag sticka dig i ögonen. Jag tycker det här är skitspännande med story.
Jag tycker också det är spännande. Men jag vill verkligen ha en... Man hör så många olika tips på vad man ska göra om man möter en björn eller varg eller så. Jag skulle vilja ha någon som verkligen säger, så här gör du. 1, 2, 3.
Skicka in. Ja. Ja. Puma, grizzlybjörn, raccoon och framförallt varg.
Ja, men även brunbjörnen som kanske är lite större risk att vi stöter på en grizzly. Ja, men huggormen, vad gör jag? Förutom att springa. Nej, men bara så här enkla tips.
Precis, ge oss era Crocodile Dundee-tips. Det var det. Exakt. Jag kommer ihåg när han gjorde det här tecknet med handen mot djurets ögon.
Alltså det var så länge sedan... Jag såg den. Nej, det kommer inte ihåg. Jag kommer inte ihåg någonting från den filmen. Nej, men apropå det här med rutiner. Att för mig är det också lite när du är så rutinfast att du går miste om mycket kul. Om du inte kan vara lite mer flexibel.
Ja, men absolut, så är det.
Det har jag tänkt på ganska mycket senaste tiden. Men, och det är lite carpe diem. Jag vet att jag tycker att det i och för sig har fått ganska oförtjänt dåligt rykte. Jag gillar carpe diem.
Nej, men det är ju för att det har ju carpe diem har ju töntifierats. Det är därför man inte gillar det. Men, inte essensen i själva budskapet, utan att det är liksom...
Nej, men jag tycker att det säger väldigt mycket carpe diem egentligen. Och jag har ju så svårt för när man... Men till exempel, om man är på en 2-dagarsfest, fredag, lördag. Typ ett bröllop som har en fest på fredagen också. Så är ju oftast fredagen den roligaste festen. För då har alla kommit till lite första glaset. Alla har kommit till något ställe och det är så här, alla träffas igen och det är så härligt. Och de då som är så här, nej men nu, jag ska gå hem nu. När det är som absolut roligast. Och det kommer bli ännu roligare. Bara för att det är ju en dag imorgon också. Jag ska vara pigg imorgon på den stora festen då. Som by the book ska vara den stora festen. Eller på pappret. Men det är ju oftast, då missar man ju det roliga. Sen blir inte dagen efter lika rolig. Jag förstår inte hur man tänker när man gör så.
Nej, men att man sparar sig sådär. Att
man ska liksom... Och det är så här, då är det bara in med carpe diem. Då får man bara, ja men det är så knasigt att spara sig. För tänk om morgondag, om det är roligt, det är en sak om det är tråkigt. Då är det ju mycket bättre att spara sig. Men det känner man ju efter, men om det är väldigt roligt, då ska man ju bara fortsätta.
Men det där är en intressant dramaturgi i att ha fest flera dagar i rad. Alltså det är så, i sagorna var det ju så här, fest i dagarna tre. Jag älskar ju som planera fest. Jag har ju redan börjat planera min 50-årsfest fast när jag fyller 47. Men jag tycker att också att det krävs ganska mycket planering för att ha en bra fest.
Verkligen. Alltså varenda minut måste planeras.
I och med att du mejlar SMHI och kräver en väderleksrapport ett halvår innan ett bröllop. Det tycker jag det är ett fint engagemang. Men det är ju på den nivån. Du måste ju bena ner varenda liten satans detalj.
Mm. Ja, men så är det. Du kan ta en halvtimme runt och planerat. Det blir jätte... Alltså det är för mycket för att du ska få en bra fest.
Men sen återigen, som vi har sagt förut, vilket jag retar mig så på när jag är borta på middag eller bara liksom vad det nu kan vara. Den här jävla bordsplaceringen, den måste sitta. Ja. Du kan inte sätta vad ni vill. Nej, det funkar inte.
Då vill jag gå hem.
Kan vi inte göra det nästa gång? För det här är ju ganska vanligt på just så här kemidagar. Sätt det vad ni vill.
Jag blir så stressad så att jag får grått hår när någon säger så här, sätt det vad du vill. För då vill jag bara springa fram och ta mittenplats. Men sen så vill jag ändå vara lite välpostrad och typ ta det lugnt. För att jag är så fokuserad på den platsen så jag kan nästan inte prata med någon och bara, jag måste dit. Nej, men jag tycker det är så jobbigt. Vi får bara säga, vi var på en sån fest för inte så länge sedan. Och då var jag så här, nej, vi har inte gjort en placering. Och då var vi ändå typ 16 personer, tror jag. Och jag bara så här, herregud. För allt annat var så perfekt. Bara, varför har du inte gjort en placering? Och då och så blev det så här, vi sätter oss killarna på en sida och tjejerna på en sida.
Amen.
Och det är mitt värsta. Det är mitt absolut, det är nästan ännu värre. Men jag var så här, jag skiter i det. Det blir bra. Det blir bra ändå liksom. Och det var faktiskt typ det bästa jag varit på. På länge. Och vi märkte inte ens att killarna var där. Vi var så här, var de på den här festen? Alltså, vi hade, alltså, ingen av oss pratade ens med männen. Jag sa inte ett ord till männen. Men vi hade så hög ljudnivå på oss. Alltså vi tjejer då. Och det blev ju något annat. Men jag tycker egentligen att man ska dela upp det. Men som vi har pratat om tidigare, jag har ju tappat så mycket hår. Och sen har jag börjat använda den här kuren från Kerastase. Mm. Som heter Densifik. Och alltså, ja. Nu har jag använt den i kanske... Men snart en månad. Eller har jag... Ja, ungefär en månad. Och märker verkligen skillnad. Det här är faktiskt helt otroligt. Det är alltså små ampuller som du tar... Jag vill ha det hela tiden för det är så skönt för hårbotten också. Den blir helt så här återfuktad. Det är som att ha ett serum i hårbotten. Utan att håret blir... klibbigt. Håret blir nästan mer så här torrschampo. Alltså det är en vätska.
Men det ger ändå en struktur, eller
exakt,
hur?
Det ger en struktur. Mm. Så att jag har det på kvällen och sen på morgonen då så är det så här, ja men torrt lite så här, nästan lite saltvattensprayat.
Underbart.
Och det är så skönt att bara sätta i. Det är så här lite svalt och så här återfuktat. Plus att håret börjar växa. Alltså jag ska faktiskt till Creative Heads idag och färga håret igen för att det har börjat växa snabbare.
Otroligt.
Det är faktiskt, alltså, ja, jag är så glad för det. Jag ska lägga upp den här på mitt Instagram så ni får se alla som har lite problem. Och man kan ha också, man behöver inte ha hela hårbotten, då räcker det jättelänge. Du kan ha liksom, om det är, ja, men det kan vara att man bara tappat hår precis vid flikarna. Och då kan man bara ta där, alltså jobba punkt, hitta punkter där du har tappat hår. Så den här måste man verkligen ha. Det finns även ett shampoo och en balsam till. Jag lägger upp det på Instagram så kan ni, ni se det. Alla stackars ammande mammor som tappar hår, eller om man tappar hår av andra anledningar.
Underbart,
ja,
ju.
Jättebra.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Men vi hade ju faktiskt dop i helgen.
Och här, ja, just det.
Och här det var det.
Pratat om.
Nej, men vi, och jag kände att jag hann inte riktigt planera det här dopet. Och jag hade ganska mycket, jag var faktiskt, nej, vi måste skjuta på det. För att jag hinner inte få ihop det. Och för mig var det väldigt viktigt att det blev ett bra dop, såklart. Och ville ju ha alla. Och det är lika viktigt där med alla små detaljer. Och, ja, men det var en viktig dag för mig som jag kände att jag ville hinna planera. Men sen var det så här, ja, men om jag skjuter på det, när ska vi ha det? Och då kände jag igen det här som jag kände på kring påsk. Tänk om inte alla lever om jag skjuter på det. Sådär, knasigt. Så jag bara, nej, men vi har det ändå. Och så gör jag det bästa jag kan av det hela. Men innan dopet på lördag morgonen så var jag lite så här, nej, jag vet inte, det här kommer inte bli som jag har tänkt mig. Jag känner nästan inte ens för det här. Och det, så känner jag väldigt sällan. Men var lite så här, och jag hade sovit alldeles för lite, så att det var nog mycket sånt också som härjade hela mig. Men jag var ändå lite så här, kände mig lite låg. Gick i alla fall till kyrkan, eller vi gjorde, ja, vi körde ju liksom på. Och sen var det typ den bästa dag jag har haft på jättelänge. Det var helt fantastiskt och helt perfekt.
Men det måste ju ha hänga ihop med din förväntansbild, att den inte fanns.
Ja, men lite, alltså exakt. Jag drog ner det. Jag hade inga förväntningar överhuvudtaget. Och sen hade jag ju ändå gjort jättemycket planering, så att jag var väldigt hård mot mig själv också. Och det var så här, det blev nästan som ett mindre bröllop istället. Fast vi inte gifte oss. Fast det gjorde vi nästan. Underbar. Vilket jag ska förklara också. Men det var så fint i kyrkan. Det var, och det, för det första var det så här, det var typ första vårdagen. Det var varmt, det var sol, inte för jag bryr mig om vädret, men det kändes som att så här, vi har tagit oss förbi mars, som är en rätt jobbig månad överlag för alla, tror jag. Och så här,
vilken kyrka var ni i?
Johanneskyrkan. Och den är väldigt stor, en riktigt så här stor Stockholmskyrka. Men de hade gjort det så intimt och ställt stolar långt framme vid dopfunten och så här. Ja, men det var så här, och så var det liksom det var blandat vår och barn. Kan det bli bättre? Hopp om nya tider och livet. Och sen en fantastisk präst som då tillhör vår församling här, som egentligen har gått i pension. Och han, för egentligen tycker jag att dop är konstigt, för att du tvingar in någon i en religion som den kanske inte alls vill vara i. Så jag, egentligen gillar inte jag det här. Men jag tycker om det ur ett traditionsperspektiv. Och den här prästen var då, han är ju då pensionär, han är 70 år. Och han var så här, också står och pratar om det här, att jag skulle aldrig hålla dop om det inte var för att det här bara är en gåva. Det är en gåva till dig, att du får gärna ta emot den och ingå i den här församlingen och den här tron. Men du kan också strunta i det. Men om du vill så är du välkommen. Och det är så här,
ja, men det är
så mycket
men då är det ett fritt val. Ja, men det, ja, men är precis,
det är det, så här, det är ett fritt val, exakt. Ja, men, och vi pratade om så här, trosbekännelsen som är den konstiga. Så han var så här, jag är fortfarande inte ens klar med den. För att den är ju jättemärklig. Det är mycket märkligt. Men det här var väldigt fint. Vi spelade jättemånga fina vårsånger och barnsånger. Och sen sjöng här med Lily och Douglas. Den här, jag trodde Änglarna fanns, med den här norska.
Den här eurotechnolåten.
Exakt. Den sjöng de i kyrkan.
Underbart.
Ja, men alltså, det var så fint. För den har en väldigt fin text. För att jag gillar inte när man pratar om änglar och barn. För mig är änglar döda. Jag har så svårt för när folk lägger upp på Instagram så här, och min ängel och sen en bild på deras barn.
Nej, för då tror man att de har dött.
Exakt, jag blir helt kall i kroppen när någon skriver ängel om sitt barn. Men den här handlar ju om tvärtom. Det är så här, jag trodde änglarna fanns bara i himlen, men tills du kom för att du är så härlig. Och att det förändrade vårt liv. Men så väldigt fint. Och de sjöng där i varsina mikrofoner i den här jättekyrkan. Och när de började sjunga i mikrofonerna, de blev helt chockade själva att deras röster kunde fylla en sån här stor byggnad.
Ja, alltså,
det var
häftigt.
Så mäktigt. Och vi var ändå typ 50 pers som någon sjöng för. Det var så fint. Det var så otroligt fint. Jag storgrät ju. Det var så gulligt.
Ja, men det var det någon som höll ihop
Nej.
Det liksom.
Nej, men det var så alla var så här, det här var finaste dopet. Det här var fint. Det här, för det var så fint. Och det var så familjärt och så okristligt men ändå inbjudande. Och ingångsmusik och nu våren kommer Astrid Lindgren. Men det var bara så bra. Men sen hade vi en efterföljande lunch här hemma. Som blev en jättelång lunch som höll på till småtimmarna. Någonstans där vid typ 10 kanske har vi dukat upp liksom, här hemma. Och är då hyrt bord. Och på en av de här borden så ligger det två ringar. Och jag bara, oj, här är två ringar. Så tar jag upp det, någon har glömt sina ringar. Och så bara tittar jag närmare på dem så bara... Men det här är mina vigselringar som har varit borta i
du
två
skojar.
År. Nej, jag skojar inte. Hur märkligt är inte detta? De här ringarna
alltså. Men vänta nu, de har varit borta sedan du och jag startade företag tillsammans.
I två år har de här ringarna varit borta. Och jag tog av mig ringarna och la dem typ så här. Jag la dem i hallen och jag la dem vid tvn. Och jag tog av mig dem i tid och otid. Och Dag var verkligen så här, du kan inte ta av dig ringarna och lägga dem så. Utan antingen får du lägga dem på något... bra ställe, speciellt. Där inte barnen kommer åt dem. Eller så får du ha på dem helt enkelt. Men jag fortsätter ju göra det ändå. Och då, under den här tiden, så mycket, alltså han har gömt våra bilnycklar, han gömde allt. Och en dag var ju mycket riktigt mina ringar borta. Och vi har alltså letat igenom allt här hemma. Alltså allt. Vi har haft liksom professionell hjälp som har gått igenom allt här hemma. Alltså jag var nästan så att jag var på väg att ringa Saida. Typ. De har bara inte funnits. Det var så här, de finns inte. Och jag fick för mig att jag hade så här, slängt ett så här kinderägg som var lite tyngre. Han bara, och så efterhand har jag varit så här, nej, men jag har nog slängt dem. Han hade gömt dem i en sån här gul liten grej som finns i kinderäggen.
Ja, men han tänkte att det var hans, ja, men han tyckte hans kinderägg.
Ja, men liksom. Typ. Ja. Och jag bara, och den slängde jag. Så att jag har nog slängt mina ringar. Och jag har inte skaffat nya för att jag har varit så här, hur skaffar man nya vigselringar? Det är sånt affektionsvärde. Det är så här, det har burit mig emot. Och sen nu då, två år senare, så ligger det här på några hyrda bord, bara på bordet.
Men varifrån kom de?
Vi vet inte, men alltså vår enda förklaring nu är att de tog fram schackspelet och där finns det ju en sån här box för där pjäserna ligger i och att det kan ha legat i dem. Det är, liksom, det är vår enda, men det är ingen som vet.
Men du, tänk om ni har ett klepto bland era gäster.
Ja,
som bara så här,
det tänkte jag också. Var, som fick för sig att nu skulle de lämna tillbaka det här.
Ja, nu måste, det här är enda tillfället där det inte kommer märkas att jag har lämnat tillbaka dem.
Ja, innan de flyttar eller något.
Nej, men alltså, det här är ju så överjordiskt.
Ja, men det är så märkligt. Och Dag bara, det här är ett tecken. Nu kanske du kommer bli så här extra kär i mig igen. Jag bara, ja. Och inte bara trött och sur småbarnsmamma. Men och lite så kände jag faktiskt att det var som ett mindre bröllop. Det var något väldigt fint i det, som att cirkeln slöt här. Och sen var det också lite
att det är just
vår sista
på den dagen.
Ja, men alltså så märkligt. Och sen är det vår sista så här, tillställning här hemma innan vi flyttar. Det var också ett avslut. Ja, men det var så väldigt mycket. Jag vaknade upp dagen efter och var egentligen helt slut, men också jag var så här, fylld av energi. Jag var lycklig. Det var väldigt härligt.
Det är helt otroligt. Men det är alltså konstigt att hitta ringarna, men då, det här är ju verkligen...
Ja, jag vet, alltså, vi tittar på dem hela tiden bara så här, hur är det möjligt? Hur är detta möjligt? Men jag måste berätta en annan väldigt spännande historia, apropå märkligt. Men Dags farmor och farfar bodde i Västerås. Dags farmor gick bort Jag har inte träffat henne när Dag var liten. Jag vet faktiskt inte vilket år. Sen bodde Dags farfar kvar i huset själv. Och han gick bort precis när Dag och jag träffades några år efter. Och bodde i ett hus då i Västerås. Och sen hade Dags föräldrar kvar i det här huset några år. Men Dan, typ en vecka innan de säljer det här huset. Och en vecka innan de flyttar ut ur huset. Så är de där uppe och packar ihop. Och då går Dags pappa ut och tittar i brevlådan. Och där ligger ett kuvert. Och så öppnar han det här kuvertet. Och där ligger hans mammas nyckelknippa. Som då inte har använts på sen hon gick bort för säkert 20 år sedan.
Men det är helt...
Vem har haft hennes nyckelknippa i alla dessa år? Jättespännande. Ja, det är jättespännande. Ja. Alltså, jag kan spinna vidare väldigt mycket på detta.
Jag har också bra upptakt på någonting.
Ja. Men precis, och vad är det som ligger bakom det här och vem är det som kan ha haft den?
För det tycker jag alltid är sån här typ som Born Identity. Han hittar liksom, ja det här är nycklar till ett bankfack och så ska man hitta liksom, hitta bankfacket och vad finns. Alltså det blir lite som en sån här rysk docka. Vad finns bakom låset liksom? Underbart.
Ja, men du har som jag läst av någon brevbärare i Turin tror jag, Italien. Hen gick bort. Så kom de och skulle tömma lägenheten. Och då låg det så här post sen typ 20 år tillbaka. I bara stora traver. För att hen hade pallat lämna ut posten. Hen hade jobbat med något hem och bara magasinerat sitt jobb. Kan man säga.
Nej men gud så roligt. Han bara sket i och lämnade ut den.
Exakt. Och förstå vad mycket spännande det måste ligga i den här posten. Och så mycket så här missförstånd och ouppklarade allt möjligt.
Ja, men jag tänker framförallt om det är, som man säger, på den tiden när det liksom skedde brevväxling. Om ett brev inte dök upp.
Ja, men det var ju stor grej.
Nej, men det kunde ju vara, det kunde innebära en bruten förlovning. Ja, men precis. Eller att inte meddela om ett dödsfall. Eller liksom. För det tyckte jag var ganska konstigt. När min mamma dog så fick jag ju veta det brevledes. Jag fick ju ett brev från liksom, begravningsfirman. Men också att man lämnar det via brev. Alltså, det är en lite konstig...
Alltså, hur tycker du? Vad hade varit bättre?
Kanske telefonsamtal i alla fall.
Mm. Ja, det är en rätt stor sak. Och med tanke på att 10% av all post försvinner så kunde du varit helt ovetande om detta.
Ja, eller hur? Det är lustigt med såna där... Det är sliding doors. Man undrar ju precis, hur många liv har han förändrat? Och liksom... påverkat genom att han inte lämnade ut all den posten.
Exakt.
Men intressant att han inte bara eldade upp det. Liksom.
Nej, så han förstod väl någon värde i det. Han hade i alla fall någon moral i sig. Men han pallade inte. Jag tror att han tyckte att han hade för dålig lön. Att det inte var värt det.
Det är som att ha telefonskräck om man är växeltelefonist.
Det är dumt jobb.
Det är en väldigt dålig kombination.
Och bara vägra växla.
Men du, jag tänkte på det här med knytblusen som har ju blivit en, liksom, en symbol verkligen för en förlängning av MeToo-rörelsen. Och sen så kan man ju säga att knytblusen inte har, alltså krisen i Svenska Akademin inte har med MeToo att göra. Nej, fast det är ju också långsiktigt att säga att det inte är så, kan jag tycka. Men jag tycker att det är intressant. Jag har ju haft knytblus jämt. Jag tycker det, älskar det. Jag är liksom ett plagg jag verkligen tycker om att bära. Men det jag tycker är intressant, det är ju liksom laddningen i de kvinnliga plaggen. Och jag menar, knytblusen är ju verkligen ingen... Det är ingen sexy utstyrsel. Alltså så här, den är ju inte...
Det är det jag tycker är mäktigt med den.
Ja, men det är det som är så ballt. Mm. Men vad jag menar är att det är ingenting som är... BH till exempel. Nej, det är inget urringat. Det är ganska kysk.
Ja, men verkligen. Det är så här, du måste knyta upp något för att ens komma nära mig.
Ja, men jag tycker att det är intressant. Men det roliga är att den på engelska heter det ju pussy bow, vilket jag älskar. Jag tycker det är otroligt ballt uttryck för det. Så den har ju fått ett feministiskt statement i sig just genom det. Men jag tänkte på det, för jag sprang ju faktiskt Stockholm Marathon i kjol.
I en knytblus.
I pussybär. Nej, jag sprang i kjol.
Och men gjorde en träningskjol eller vad då?
En träningskjol, det var en tenniskjol. Men ja, ändå, jag gjorde ett väldigt medvetet val att springa i kjol.
Men så mycket snyggare att springa i en tenniskjol egentligen. Det ska jag börja göra. Alltså, det är ju mycket bättre.
Ja, men det är många som springer som inte vill liksom så här visa röven.
Nej, exakt.
Då har man ju en tröja runt midjan. Men faktiskt att ha, och det finns ganska många sådana träningskjolar. För menar,
och tenniskjolar är så fint.
Jättefint. Och de är oftast ganska sköna. De är ganska praktiska. Liksom. För de har små shorts under. Ja, men så här bra. Men bara det, och det var ju, det har ju blivit ett statement runt hela världen att springa i kjol. Vissa gör ju det som en feministisk manifestation. Nej, men av den anledningen att det var ju förbjudet för kvinnor ganska långt in i nutiden att springa maraton. Alltså 1967 var det en tjej som plankade in på Boston Marathon. Och hon sprang i hoodie. Mm, och sen så liksom de sista 100 meterna, då kastar hon av sig hoodien och visar att hon är en tjej som har sprungit så jävla mycket snabbare än snubbarna.
Helt galet.
Och hon blev fängslad för det här. Och liksom, så Boston Marathon har ju blivit som ett verkligen statement just för den, det genombrottet. Men ända fram till, och det här är sjukt, ända fram till 1984 fick kvinnor inte springa maraton i OS.
84?
84, alltså det är så här, jag var 13 år då. Så det är så sjukt.
Men hur är det möjligt?
Och när Stockholm Marathon tillät kvinnor, det vet jag faktiskt inte. Om det var så att, för Stockholm Marathon började ju ganska sent. Det är ju ett ganska nytt maraton. Men så det var möjligt att det hände samtidigt. Men det är spännande. Så att det finns ju en anledning. Det är ju inte så, här så att man bara, saker sker bara inte av en slump. Men sen tänker jag även på BH:n, vad den har haft för betydelse. Alltså så här, bränn BH:n. För mig var ju det, alltså om man tycker att BH:n är ett förtryckande plagg, så är det ju väldigt sorgligt. För att om man har, i mitt fall då, som har haft ganska stor byst och som är ganska tung, så har det varit så här, det är inget självvalt. Det gör ont i ryggen om man inte har rätt BH.
Det är något som underlättar.
Ja, det underlättar. Men det har ju ändå blivit ett plagg som sägs vara förtryckande för kvinnan för att liksom dölja brösten. Det handlar inte om det. Det handlar ju faktiskt om att få, det är som en gördel liksom, att man stärker upp. Men ja, det är också spännande. För det, menar, det var ju en otroligt politisk laddning när man stod och liksom brände BH på bål.
Ja, mycket speciellt. Men jag tycker det är intressant med det här med knutblusen. Men du stavade knutblus.
Nej, knytblus.
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 Exakt. Det var någon så här varumärkesexpert som uttalade sig, jag vet inte var. Men att det var fel att så många andra varumärken, eller det var fel att så många varumärken tog ställning och lyfte fram knytblusen. Till exempel Livrustkammaren tog fram knytblusen och berättade om dess historia. Att det var företagsledare och även partiledare och ministrar som då...
Och politiker, precis.
Precis, politiker som klädde sig knytblusen, och att det var så här lite farligt statement. Och vad har vi kommit om vi inte kan ha statement? Alltså, förstår du vad jag menar? Jag tycker att det är så platt och ryggradslöst som ostronet, som Leif GW sa.
Jag håller helt med.
Men vi måste inte ta ställning. Och det här är ju inte att ta ställning. Jag tycker för mig handlar knytblusen om att vi kan inte offra ännu en kvinna och göra henne till symbolen för allt ont. Det är för mig knytblusen. Sen vad som händer i Svenska Akademin, det är nästan en, det handlar inte om Svenska Akademin. Det handlar om att en kvinna offrats, och det är inte okej längre. Och det måste väl alla kunna stå bakom.
Och jag tänker definitivt ha knutblus på mig. Mm. Men det har jag ganska ofta. Men jag står bakom det här till 100%. Men jag har ju det på vår företagsbild, knutblusen.
Ja, det har du. Det har du. Jaha. Bra där. Nej, men du har ju väldigt ofta knutblus.
Så att jag känner att jag står bakom det här till 100%.
Du är helt rätt i tiden. Men vilken är den perfekta knutblusen då? Du som kan knutblusarnas.
Nej, men jag gillar ju Gretas grej. För hon har, Greta har, alltså Josefin då, som är grundare av Greta och designer. Hon har gjort två olika knutblusar. En som är lite mer leisure, och sen så har hon en som är lite mer så här höghalsad och ännu mer så här viktoriansk nästan i sin stil. Och det är den jag gillar ännu bättre. Den liksom ännu liksom snäppet ännu vassare. Så den har jag. Men jag är också så här, jag gillar ju inte, med tanke på byst och sånt, så gillar jag ju inte när det är urringat. Jag gillar liksom inte den känslan.
Och jag gillar inte blusar.
Inte jag heller, för det blir alltid någon glipa för
exakt
mig.
Exakt, för mig ju, med.
Ja, och det här är ju, det är ju slätt liksom, så det blir en väldigt bra. Men sen finns en annan svensk som heter Vesna, som inte jag har testat än, som är lite så här glansigare. Men jag tror att de är lite känsliga i materialet, men den skulle jag vilja testa. Men Greta är ju det jag liksom har burit i alla år. Men det är för att jag, för första är kompis med Josa, men det är fantastisk passform och vettiga priser.
Inte de dyra, det, trodde jag. Men kanske de är där.
Ja, men blusar är ju dyrt. Ja. Liksom. Mm. Men jag kan tycka att det är fint bara. Men jag kan ju inte ha sjal. Liksom. Alltså, en liten sjal i halsen har jag aldrig kunnat bära upp.
Men det är inte min
vilket
stil.
Vilket är konstigt. Eller?
Det är lite mer din stil. Jag skulle absolut
jag skulle kunna
inte.
Ha det.
Jag tror folk skulle skratta åt mig. Om jag hade.
Nej.
Lite.
Jag tror inte. Men allting handlar om. Men allting har ju lite med vana också att göra med vad man, hur man bär det. Liksom. För vissa människor har ju udda saker, men så blir det som. Det är som både du och jag har ju haft ganska stora, eller har ju ganska stora glasögon.
Mm.
Och det här är ju en sak, det här är väldigt intressant, för jag har alltid haft så här stora pilotglasögon i ganska mycket, liksom, det är mycket bågar. Och varje gång nästan jag är med i tv så får de ju något mejl om de här, att jag har så fula glasögon. Folk blir så oerhört provocerade. Det är också någonting med kvinnor som har ett par liksom blaffiga glasögon. Det retar det många.
Men hur orkar intressant. Folk bry sig?
Nej.
Det kan inte jag förstå.
Men då ska man ju för sig säga, det finns en kille som heter Beppe som är programledare på Go kväll. Alltså det här magasinprogrammet på SVT som har gått i alla år. Och han får ju, varje vecka får han mejl och handskrivna brev om hur hans skägg är och inte ska vara. Alltså folk är så upprörda över hans ansiktsbehåring. Och han har skägg, det är liksom inte mer än så. Och han har haft det lite olika. Han har inte haft jättelångt skägg och han har inte haft jätte, alltså inga konstigheter. Han har bara haft skägg i olika frisyrer.
Kan inte han bara få ha
och
det?
Och folk, du vet, det här, ni måste gå in på hans Instagram och kolla det här. För det är en följetong som är... Alltså folk, och då, så här... De, först så skriver de ett brev och så berömmer de honom jättemycket för hans professionalitet och hans liksom värme. Och sen kommer liksom en hel A4-sida om hans ansiktsbehåring. Men på riktigt, vad är det som... Vad är det som...
Jag måste kolla in.
Eller hur? Vad är det, vissa saker liksom som får folk att bara tappa?
Nej, men,
det?
Och vem sitter där och så här, tror att han vill ha den inputen?
Det är också det som är. Ja, men han behöver nog höra hur Margit vill att han ska ha sitt
han
skägg.
Vill veta nu hur jag tycker om hans skägg. Och han vill nu ha mig. Och det här är ju också en man ska ju inte ge tips till någon som inte frågar.
Nej,
det är ju faktiskt en ganska
nej, men
bra
om det handlar
regel
om att någon far illa.
Det är som
alltså,
någon,
jag menar att ett barn
gör
far illa.
Alltså, barn som man tycker är helt knasigt. Men så kan man ändå inte säga vad man tycker själv för att den har inte bett om det och det kommer bara slå bakut.
Ja.
Det blir inte bra. Vad den handlar om. Säg inte vad du tycker om inte någon frågar. Ja, såklart. Men nu menar jag vanliga vardag. Ja, men precis som någons utseende eller vad som helst.
Ja.
Och vissa saker, och det här är också ganska bra att tänka på tycker jag. Som jag faktiskt börjar tänka på mer och mer. Att vad händer om jag inte säger det här? Att ofta kan man lika gärna inte säga det. Det blir oftast
verkligen
bättre. När det inte är något... men när det handlar om någon annan. När det handlar om något som du inte har med att göra egentligen. Då kan det vara tyst. Det är lika bra.
Har man inget positivt att säga, då är det bara shut the fuck
up. Ja, men då kan man ju lika gärna vara tyst. För det gör ju ingen gladare. Och du kommer inte bli omtyckt som person heller. Du kommer bara sluta med att ingen gillar dig.
Ja, men jag skulle komma till det. Om du inte bryr dig så spelar det ingen roll. Men du ska ju också tänka på att om du säger någonting som har en syrlig underton så menar du någonting med det. Försök inte komma undan. Det var som det här är faktiskt intressant också. Carina Bergs Instagram, alltså hon som var gift med Christian Luuk tidigare, hon la upp en bild för kanske fjärde, femte gången med sin nya kille. Och sen är det åter då igen någon Instagram-följare som säger, är det din son? För de har då läst någonstans att han är lite yngre än hon är. Och då ska man faktiskt säga att den här killen, han ser ut vara minst jämnårig men faktiskt lite äldre ut än Carina Berg. Alltså det är inte så att man tänker så att oj vad ung han ser ut. Han är typ 12 år. Nej. Utan han är
en
fullvuxen man med ansiktsbehåring dessutom. Och det är liksom så här, det råder inget tvivel. Och då blev Instagram-diskussionen väldigt intressant i kommentatorsfältet. Att jag får väl ändå ställa en enkel fråga. Ja, men fast vet du vad? Om du nu ska vara en ärkebitch, så stå åtminstone för det.
Ja,
försök inte skydda dig bakom. Jag tänkte inte på det. Eller för alla vet om man har en syrlig underton. Alltså vill du mucka, stå för det. Men liksom, det där andra, det där fixar inte jag. Det där tyckte jag var, och det där kände jag igen så extremt mycket från skolan. Det var någon som kunde säga så här, jaha, har du en ny tröja? Man bara, alltså, vi vet vart du vill komma. Bara håll tyst, liksom. Alltså, man...
Precis. Ja, eller fortsätt då. Spinn linan ut. Men det är som... och det här tycker jag verkligen alla ska tänka på. För såna här kommentarer får man ju precis hela tiden. Och just som du säger sen bara... Men varför blev du så arg? Det där var väl inget? Jag bara frågat
dig. Nej. Det låg en laddning i den frågan.
Man bara, men du vet precis vad den frågan... Och du känner mig så pass väl att du vet hur den påverkar mig också. Men ändå ställer du den. Så att du... Det är ju något du vill sätta igång.
Och det är just den här diskussionen med Carina Berg. Då gick Jessica Almenäs in och röt till rätt ordentligt. Hon var rätt bitsk. Alltså, jäkligt rolig var hon. Och då blev folk intresserade. Och sa, gud, de där kändisarna, de är så känsliga. Man får inte säga vad man tycker. Då är man inte längre välkommen. Så bara, nej, exakt. Om inte du kan uppföra dig civiliserat i hennes sociala mediers vardagsrum, som man kan kalla det. Då är du faktiskt inte välkommen. Jag förstår inte vad som är så provocerande med en åldersskillnad, oavsett åt vilket håll det är.
Men jag förstår inte heller vad man har för behov av att skriva den här typen av kommentarer. Vem är man som människa? Jag förstår inte, vad mår de bättre av att säga det?
Just den här, men att det är någonting med åldersskillnad som är väldigt liksom upprörande. Det är någonting som folk vill så här, sätta dit. Jag tror att det är samma sak om det är en man som är ihop med en yngre kvinna också. Han får nog också utstå det. Nej, kanske inte i samma utsträckning, men det är ändå... Jag förstår inte.
Men jag tror att det är också en bild vi är mycket mer vana att se. Nu är det ju många som träffar yngre män, men det har inte varit så många som man har sett så offentligt. Det ökar ju mer och mer.
Det är en vanligare väg folk väljer att gå än tvärtom.
Ja, det är faktiskt. Men jag tror att fortfarande folk försöker... rätta till den världsbild de är vana med. Och sen tror jag att det är många som säkert är avundsjuka. Varför har inte jag tänkt på det? Här sitter jag med min gamla gubbe och vill ha en sån där ung, härlig man som älskar mig över allt annat.
Jag vill ha någon som inte har hår på ryggen, men gärna på huvudet.
Och som inte så här...
Det var så roligt, jag hade en tjejkompis. Hon har varit singel i så här 15 år. Alltså så här, jag skiter i liksom hur han är och om han är udda eller om han är tjock. Eller så här. Jag vill bara ha en kille med hår. Jag bara, vad menar du? Ja, men hår. Det spelar ingen roll var en annan har hår. Jag bara, jag vill ha en man med hår.
I öronen då? Liksom,
jag tror bara hon ville liksom ha någonting som inte var hon själv. Liksom. Bara hon. Alltså, hon hade sänkt garden ganska ordentligt och tänkte att...
Hennes kontaktannons. Söker någon med hår.
Ut i solen nu, för nu jävlar är det så jävla vår. Det ska bli 22 grader i Stockholm under helgen.
Kan det bli det?
Ja, det kan bli det.
Det känns helt overkligt.
Ja, det är helt otroligt.
Men det doftar vår. Alltså jag tycker att det är magiskt. Ja. Och vet du, jag brukar inte tycka att våren är så härlig. Jag tycker nästan hösten är härligare. Men för första gången så känner jag att våren är riktigt trevlig.
Carpe diem, på med knytblusen.
Och de största brillorna du hittar.
Häll upp första glaset. Ta plats för fan.
Ja, och fånga dagen.
puss puss. Feel my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up. Didn't know I was lost.
I tried carrying the weight of the world, but I only have two hands. Hope I get the chance to travel the world, but I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost. So wake me up.
Rudberg Stories.
Producent är ju Daniel Ekberg, a.k.a. Eggemannen.
Vi finns på Insta, vi finns på mejlen. Vi kommer ut med nytt avsnitt varje torsdag när det är dags för första glaset. Och kom ihåg att prenumerera.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.